Har ni glad sommar? För den ska väl fortsätta nu ett bra tag. Åtminstone över min semester. Med sol och värme. 20-24 grader så där lagom. Regn på natten. Men jag tänker vi tar väl fasta på det som Julia var inne på här i början också. Att även sommarens söndagar, och du var väl inne på det också, att vi fortsätter. Även om vi, en del av oss, reser vidare ut i Sverige, så finns det alltid någon gudstjänst att besöka. Och de församlingar där man kommer, de blir lika glada som vi blir varje gång vi ser nya vänner. Så låt oss fortsätta hela sommaren och tillbe och vara inför Herrens ansikte. Efter att den här rubriken formulerades, kallade att betjäna, och den liksom landade lite grann i mitt knä, så var det en text och en händelse som väldigt omgående liksom ramlade fram. Och jag tänkte att ja, men den måste jag ju på något sätt använda. Och det är i den här berättelsen där det står om hur Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Och det måste ju på något sätt vara det ultimata exemplet på att betjäna en människa, kan man tänka. Och i den här handlingen så säger Jesus på ett tydligt sätt att ni är kallade att betjäna varandra. Det jag nu gör, jag ska strax läsa texten, föregriper den bara lite grann. Vi kommer att läsa att Jesus säger, det jag gör nu är ett exempel som ni är skyldiga. Tänkte på det ordet faktiskt. Det står skyldiga att efterfölja. Det här sker i samband med den sista måltiden. Vi är kanske mer bekanta med instiftandet av nattvarden. Det är liksom det vi förknippar med den händelsen. Men här sker också detta egentligen enastående, märkliga, att Jesus tvättar lärjungarna och deras fötter. I vissa kristna kyrkor har det genom historien varit på det sättet att man har uppfattat det väldigt konkret. Det här är någonting som vi ska göra. Och man har till och med betraktat det som ett sakrament. Kanske inte är så allmänt, men en del har gjort det. Det vill säga en hederlig handling som i sig själv innebär att Gud är närvarande och förmedlar hans nåd. Och min poäng, jag kommer till det i min sista punkt, att det är faktiskt det att just i betjänandet till andra människor är Gud närvarande. I betjänandet så på något sätt uppenbaras Guds nåd. Där uppenbaras andliga verkligheter. För betjänande, det är ju i grund och botten en nådeshandling som är ett vittnesbörd om något ännu större. Den nåd som Gud erbjuder oss. Men i vår kristna tradition som vi hör hemma i, så har vi kanske inte förstått det så att det Jesus menar att det är den direkta handlingen i sig själv som är det intressanta. Utan det är just det som texten säger, ett exempel. Och vi tolkar det symboliskt. Det är attityden, det är inställningen, det är drivet bakom handlingen som egentligen är det viktiga. Och som vi ska eftersträva. Men jag tänkte bara så här, som en liten pedagogisk krok som du på något sätt kan hänga upp den här predikan på. Så kan du väl tänka dig det, att det var en predikan som handlade om att tvätta fötter. Så kanske den lever kvar lite grann i din tanke lite längre än till middagsbordet idag. Men ska vi läsa texten? Vi brukar ibland stå upp och läsa, så låt oss göra det också här denna gång. I Johannes 13, från vers 1. Det var strax före påskhögtiden, och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. De hade samlats till måltid. Och djävulen hade redan ingett Judas Simon Iskariots son att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sen hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa: Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom: Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus: Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom: Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom. Och därför sa han att inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem: Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannerligen, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare är inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så. Herre, vi lägger denna stund framöver i dina händer. Tala du genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Mina punkter den här söndagen, de är tre. Vi är ju trepunktspredikanter här i Malmö Pingstförsamling med vissa undantag. Och den första punkten, den är: vi är kallade att betjäna med ödmjukhet. Den andra ska jag inte säga så mycket om, tror jag i alla fall, om inte det rinner på något alldeles extra. Vi är kallade att betjäna. Ofta är det en väldigt vanlig, praktisk, vardaglig handling och uppgift. Vi är kallade att betjäna. Och denna handling, större eller mindre, spelar inte så stor roll, har ändå eller får en andlig betydelse och innebörd. Den uppenbara, som jag var inne på i början, Guds nåd. Den för människor in i Guds närvaro. Det var mina tre. Jag vet inte, har ni förslag på några fler? Ska jag börja där? Gå igenom. Du får gärna sitta och fundera på egna punkter den här predikan. Jag tror att den blir bättre då för dig åtminstone. Men jag ska försöka säga någonting om det här. Betjäna med ödmjukhet. Det jag läser om i den här texten och händelsen, det är att det är en extraordinär ödmjukhet. Utöver det vanliga. Sensationell skulle man faktiskt kunna kalla det. För vad är det som händer här? Ja, det var vanligt att man, när man hade gäster eller samlades till måltid, så fick man sina fötter tvättade i den här kulturella och religiösa kontexten. Man hade naturligtvis förberett sig där hemma med att bada ordentligt eller tvätta sig ordentligt med de förutsättningar man hade. Precis som vi gör när vi ska iväg någonstans. Men så var det ju detta med den heta varma solen. Och det var de dammiga vägarna. Och det var dåligt med kollektivtrafik och annan färdtjänst. Så man fick använda det man hade och på smutsiga, dammiga vägar, barfota eller i bästa fall med öppna sandaler, så fick man mycket damm och smuts med sig som inte var så särskilt trevligt att ha på sig när man skulle till att äta. Och då var det skönt att bli omhändertagen med att få sina fötter tvättade. Det var vanligt, det var brukligt. Så var seden. Ett uttryck för sann gästfrihet och välkomnande. Men det fanns en liten sak i det här bruket, och det var att det här var en uppgift för en slav. En ringa tjänare. Och jag läste någonstans att inte ens en judisk slav, för det kunde ju också finnas, inte ens en ringa judisk tjänare skulle befatta sig med den företeelsen. Utan det var helt enkelt en viktig uppgift, men för en väldigt ringa människa som inte hade något större värde. Lärjungarna hade i det här sammanhanget samlats, föreställer mig, trötta, svettiga, smutsiga. Jag antar de hade badat som seden var eller tvättat av sig ordentligt så för övrigt. Så skulle man äta tillsammans. Det var inledningen på en stor religiös helg. Det var påskalammsmåltiden som skulle ätas. Man kan ana att stämningen inte alldeles var på topp här av olika anledningar. Det berättas om att man i den här måltiden, riktigt ordningen vet vi ju inte, men läser du i de övriga evangelierna, i Lukas till exempel i 22 kapitlet, så står det att de hade tvistat om vem som var störst. Vilket ämne. Sådana har ju inte vi sådana samtalsämnen. Men i huvudet så kan vi kanske ibland gå igenom gemenskapen som samlas. Vem är det som tjänar bäst här nu? Vem är det som är på toppen? Liksom? Och det var lite grann av det som hände här. I den atmosfären samlades man. Man såg sig lite förstulet omkring. Jag fantiserar. Men i alla fall, jag tänker att det är fullt rimligt. Och så tänkte man att vem ska sköta om det här med att tvätta fötterna? Och de tittar lite förstulet på varandra, och ja, i alla fall har inte jag tänkt göra det, tänkte de en efter en. Petrus och Johannes hade fått uppdraget enligt Lukas 22 av Jesus att förbereda måltiden. Och jag kan tänka mig att de övriga lärjungarna tänkte att ja, okej. Petrus och Johannes, det har de missat. Men de får stå för den missen. Och är det något fotavtagande som ska ske här, så får de sköta det. Ingen, fast de var obekväma med att inte få del av den där naturliga, vanliga ceremonin som alltid föregick. Åtminstone nästan alltid, skulle jag tro, en måltid. Och då händer detta sensationella. Jesus steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk. Kan du se alltihop framför dig? En handduk om livet. Sen hällde han vatten i tvättfatet, och så långt var lärjungarna med och tänkte att okej, nu kommer orden. Och alla hade vänt blickarna kanske mot Petrus och Johannes, att Jesus skulle på något sätt peka med hela handen och säga att det är er uppgift att göra det här. Det här har ni fått uppdrag att ordna med måltiden. Men han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band handduken om livet och hällde vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. Vad händer här? Och när Jesus kom till Petrus så for han upp. Kanske lite med dåligt samvete. Det här var ju jag som missade att detta också skulle ske. Inte ska du tvätta mina fötter. Vi återkommer till det. Men hela den här handlingen, hela den här scenen visar på ödmjukhet på ett alldeles sensationellt sätt. Jesus visste om sin majestät. Det säger han ju i texten. Men han tog på sig en slavs uppgift i kretsen av hans lärjungar. Förstår ni vad jag har gjort med er, säger han. Ni kallar mig mästare och herre. Och det är med rätta, säger Jesus. Det är jag. Det är nästan ett av de där jag är-orden i Johannes evangeliet. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter och så vidare. Och jag tänker att när det handlar om betjänande och attityden till våra medmänniskor, både de vi delar tron med och med alla de andra, när vi ska betjäna varandra och världen, så ska det ske i ödmjukhet. En ödmjukhet som i det närmaste är sensationell. Vi vill gärna att den kristna tron ska manifesteras i sensationella saker, mirakler av övernaturligt slag. Eller hur? Jag delar den drömmen och tanken med dig. Och vi ser det också hända. Men jag tänker också att det är det här som det handlar om. Som troende, som kristna, som på Jesu uppdrag går ut i världen för att tvätta fötter, så ska människor uppfatta och uppleva att det är något alldeles enastående och exceptionellt i detta. Vi är ödmjuka. I första Petrus brev 5 så står det: men för er alla gäller. Det är liksom inte något val vi har. Det gäller, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot det högmodiga. Men det ödmjuka visar han nåd. Den enskilde kristne och kyrkan är kallad att anta en tjänares gestalt i världen. Det gjorde Jesus. Han ödmjukade sig ända in i döden, säger Filipperbrevet. Vi ska följa hans exempel. Vi behöver inte dö, men vi ska tvätta fötter. Varandras fötter och fötter på de människor vi möter. Vi följer hans exempel. Där ödmjukheten är vår dräkt. Det är findräkten som väcker intresse och drar människor. Men det är också på något sätt arbetsdräkten som vi har på oss när vi betjänar människor. Det finns en kristendom. Den har funnits genom hela kristendomens historia. Och den finns idag, som uppträder på ett väldigt annorlunda sätt. Långt ifrån ödmjukhet. Det är provokativa saker och det är kaxighet. Och man talar om att det är en slags frimodighet man står för någonting. Och närmast kräver ibland underkastelse. Men Jesus förkunnade något helt annat. Saliga är de ödmjuka, säger han. Eller saktmodiga, stod det i en äldre översättning. För de ska ärva jorden. Den som är ödmjuk vinner hjärtan. Intar nya områden för Guds rike och för evangeliet. Och denna ödmjukhet är en välsignelse också för den som bär det. För den skänker glädje eller salighet. Det är väl glädje upphöjt till 10 det. Så vill du verkligen få del av en sådan glädje, så är det ödmjukhetens väg du ska vandra. Ödmjukhet, vad är det för någonting? Jag ska inte göra någon slags längre utläggning, utan bara hänvisa till lite bibelställen. Det är inte att se ner på sig själv och krypa undan och ringakta sig själv på något sätt. Men Nya testamentet beskriver ödmjukheten. Den står i Filipperbrevet till exempel. Var ödmjuka och sätt andra högre än dig själva. Tänk inte bara på ditt eget bästa, utan också på andras. Det är väl egentligen ganska rimliga tankar det här. Men det är ödmjukhet. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. En ödmjukhet med respekt för andra människor, som inte gör skillnad på människor. Jakob, han säger tydligt: mina bröder, gör inte skillnad på människor. Ni som tror på vår förhärligade Jesus Kristus. Och den här händelsen är ju ett uttryck för detta. Jesus gjorde ingen skillnad. Alla 12 är Judas. Och texten berättar att Jesus visste så väl att här hade vi en. Men han tvättar Judas fötter. Och så går han ut och förråder honom. Vi betjänar varandra och världen med en ödmjukhet som förvånar, som är sensationell. Vi bemöter alla med ödmjukhet och respekt, oavsett vem de är, vad de har gjort. Vi gör det därför att vi alla är skapade till Guds avbild. Och så oändligt värdefull i Guds ögon. Så var det detta med den praktiska vardagliga handlingen. Ja, men det var ju det här när Jesus sitter till bords eller ligger till bords med sina lärjungar. Det var någonting som skedde veckovis, ganska ofta, säkert. En helt naturlig, vanlig handling. Inget krångligt och svårt. Det var tvål och vatten, ett handfat och det var en handduk. Den kristna kyrkan har genom hela sin historia förstått detta. Se till människors basala behov. Den som är hungrig. Den som är sjuk. Den som är törstig. Det är vår uppgift att hjälpa. Den som är i fängelse, sargad, plågad. Den som råkat ut för rövare enligt berättelsen om den barmhärtiga samariten. Vi är kallade att akut hjälpa, men också att vara en del av den efterföljande rehabiliteringen och upprättelsen. Kostar det någonting, sa han, så ska jag betala det. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framförallt mot dem som delar vår tro. Att praktiskt betjäna varandra i vardagen. Det är inte, kan inte, det ska inte, det behöver inte vara krångligt och svårt. Det är vanliga handlingar. Att säga ett vänligt ord, att knacka på en dörr. Hur är det, hur har du? Komma med nybakade bullar någon gång ibland. Eller idag så hade jag tid över, jag körde över din gräsmatta också. Med klippan eller vad det nu är för någonting. Och det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om liksom att det är akut hjälp eller att människor är i en särskilt utsatt nöd, utan det kan vara enkla vardagshandlingar som i relation till andra uppgifter och handlingar som någon annan utför kan få leda en människa till tro på Jesus Kristus. Jag tror nästan att jag måste berätta det. På Nyhem så kom jag sitta precis bredvid en man. Och om jag minns rätt så hette han Lennart. Och så presenterade vi oss för varandra. Och så sa han, jag är från Falköping, sa han. Och jag tänkte, då måste jag ju känna dig. Men han hade flyttat och bott på annat håll under större delen av sitt liv och flyttat hem igen. Och alldeles kanske något år innan vi flyttade. Och så tillhörde han en annan församling. Men vi pratade en stund och så sa han, kände du Josef? Kommer du ihåg honom? Nej, så är det gjorde jag inte. Nej, han var nog död då. Ja, vi kom överens om det, att han var nog död, Josef. Du sa, Josef hade en vuxen. Han bodde på min gata. Jag var inte från ett troende hem, säger han, Lennart. Men Josef, det var intressant med honom och hans vuxen. Han fyllde den med små pojkar. Och så körde han till Pingstkyrkan av Philadelphia. Och därför sitter jag här idag och sa, ett betjänande. Så enkelt. Så banalt. Bilen väckte uppseende i den tiden för 70 år sedan kanske. Och så fördes en människa till tro och har vandrat med Jesus ett långt liv. Och där sitter Lennart 80 år gammal. Och säger, det berodde på Josef att jag sitter här. Ja. Det var någon bonusgrej det där. Men sätt igång med din fantasi. Vad kan du i det vardagliga, i det praktiska? Vad är det för tvål och vatten, så att säga, billigt talar och handfat som du kan plocka fram? Vad är det för någonting du kan spänna om livet för att betjäna din omgivning på ett enkelt vardagligt sätt? Den sista punkten. Betjäna i det här sammanhanget fick en djup andlig betydelse. I den judisk-religiösa kontexten så var det här vanligt. Tvätta händer och fötter av religiösa skäl. Tvättandet påminde om vikten av renhet och även den inre renheten. Och när Jesus tvättar deras fötter ger han också detta en andlig tillämpning. Petrus protesterar. Inte ska du tvätta mina fötter, herre. Det kan aldrig hända eller får inte ske. Och Jesus säger följande. Om jag inte får tvätta dina fötter har du ingen del i mig. Och då tvärvänder Petrus. Ni vet, han är ju så. Då reagerar han omedelbart och säger, ja men är det på det viset? Så tvätta mina händer och huvud. Och i grund och botten skulle han väl egentligen säga, du får tvätta hela mig. Och då har Jesus en utläggning för honom. Nej, säger Jesus, det behövs inte. Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. Övrigt är han ren. Och det var ju alldeles sant i det där sammanhanget. Det blev en bild på vad Gud gör eller har gjort eller vad som skulle ske. Därför Jesus var ju precis innan han skulle upp på korset för att dö. För att vi skulle kunna uppleva rening från synd och från allt det onda. Och Paulus beskriver denna rening. När Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss. Det är Titusbrevet 3, 4 och 5. Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med ett bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Det finns en rening. Eller som det står här, ett bad. En frälsning som alla människor kan få del av. Den som har tagit emot frälsning och renats och försonats med Gud är rättfärdig. Men vi är inte fullkomliga. Vi syndar. Men då får vi bekänna våra synder. Och då är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder. Då tvättar Jesus oss på nytt. Han tvättar bildligt talat våra fötter. Och det här är väl min egen upplevelse. Jag vet, jag tror, jag vet att jag är rättfärdig. Att jag har fått min synd förlåten. Och så ser jag upprepat i mitt liv misslyckandena. Och felstegen. Och ibland uppenbara synder. Och till och med någon och en och annan gång, höll jag på att säga, så är det medvetet. Man gör någonting. Och jag har frestats ibland tänka att är det fel på mig? Har jag inte upplevt frälsningen tillräckligt så att duger den inte? Nej, det är nog inget större fel med mig mer än med någon annan utav oss. Vi vandrar i den här världen. Det är ofrånkomligt att vi på olika sätt blir smutsiga av synd och allt det vi kan möta på vår vandring. Vi går där barfota och med våra öppna sandaler och vi påverkas och det händer. Men Jesus säger, du är ren. Du tror på mig, du är rättfärdig. Men vi kan behöva få tvätta fötterna en liten stund här. Bekänn du din synd och du ska uppleva rening. När Jesus uppmanade lärjungarna att gå ut i världen och tvätta fötter, att betjäna människor, så visste han också att det där blir en påminnelse om detta reningserbjudande som Gud har, att du kan få din synd förlåten. Vårt betjänande kommer att föra människor i kontakt med Guds nåd och kraft och hjälp till att ta emot och sedan leva ett nytt och förvandlat liv. Ni ska ut i världen med ett förvandlat liv, tänkte Jesus. Det kommer att ha en renande, en sanerande inverkan till och med i miljöer där man inte riktigt tar emot det budskap ni har. Ni är jordens salt, sa Jesus. Ni är världens ljus. Det var andra bilder som uttrycker denna sanning. Att det kristna livet där vi lever i vår vardag, det påverkar. Det renar till och med den yttre miljön i någon mening. Matteus evangeliet, där det står om jordens salt och världens ljus, så säger Jesus, de ska se era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Detta nya liv, det handlar om att du och jag ska fyllas av ande. Det finns ett antal uppmaningar. Jag kunde ha gjort en hel lista inför den här predikan om uppmaningar till oss när det gäller att leva det här nya livet och vad det innebär. Men det handlar om att få uppfyllas av ande. Vi har anden, men kanske vi ska uttrycka det på det viset att vi behöver få uppleva att anden får ett bättre grepp om oss. Och du, om vi här idag skulle uppleva detta att anden, Guds heliga ande, får ett bättre grepp om oss än tidigare. Tror du inte att det skulle ha effekt på omgivningen där du lever? Eller följande om uppmaning, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Tänk så mycket konfliktyta det finns i familjer, i släkter, bland grannar, på arbetsplatsen, och du har blivit indragen i det på lite olika vis. Och en del av det kan hända också. Men om du börjar leva och jag börjar leva i det här att hålla fred så långt det beror på mig i vart fall. Eller framförallt ska ni älska varandra hängivet. Och så kommer det en sak som jag inte riktigt kan utgrunda riktigt, tycker jag ibland. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Det är något att reflektera över. Om vi lever i detta, tvättar vi billigt talat mycket smutsiga fötter i denna värld. Och vi förkunnar den frälsning och rening som är given till alla. Så låt oss ut och tvätta fötter. Amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge. Och Gud välsigne dig.